Jan Öyvind Svahn, Svenska mord. Märkliga mordfall ur den svenska kriminalhistorien. Tre pålar i köttet, men i vems? En 700-årig mordgåta kring vår kriminalhistorias äldsta corpus delicti. Midsommaraftonen 1936 var Albert Andersson och hans 12-årige son Ture från torpet Boksten i Rolfstorpsocken ett par mil öster om Varberg sysselsatta med att samla torv till torvströ på en mosse. De använde därvid en harv och rätt som det var fick pojken se att något hade fastnat på en harvpinne. Han tittade efter närmare och när det visade sig vara en liten påse med benbitar i började de gräva med händerna i mossen och hittade ytterligare ben som uppenbarligen hörde till en mänsklig kropp. Då skickade Albert en annan son efter fjärdingsman och när denne förstod att de hade gjort ett likfynd så budade han både landsfiskal och stadsläkaren i Varberg. De kunde förstås strax konstatera att liket var så ålderstiget att det inte längre kunde leda till någon rättslig åtgärd. Midsommardagens morgon for chefen för Varbergs museum, Albert Sandklev, ut till mossen tillsammans med en skara sakkunniga av skilda slag och tog hand om liket som jämte omgivande torv lyftes upp på ett brädflak och forslades till museet i Varbergs fästning. Inte minst uppseendeväckande var att kroppen var genomborrad av tre rejäla pålar. En strax ovan höften, en i hjärttrakten och ytterligare en i höftregionen, medan den fjärde bara hade slagits genom manteln. Det var uppenbart att den eller de som placerat kroppen ville att försäkra sig om att den döde inte skulle gå igen. Den risken löpte man när det gällde folk som inte blivit begravda i vigd jord, självspillingar, avrättade, utsocknes främlingar och mordoffer som grävts ner i löndom. Till gengångarnas specialiteter hörde inte minst att avslöja sina mördare, så mödan med pålandet var onekligen lönsamt. Sedan dess har Bockstensmannen, den benämning under vilken han har blivit internationellt berömd, varit föremål för rader av undersökningar, rättsmedicinska, odontologiska och osteologiska, vartill kommer att hans kläder, en av Europas bäst bevarade medeltidsdräkter, gått sig igenom och jämförts med samtida plagg från andra nordiska fynd, särskilt i grönländska. Inte minst hans så kallade struthetta, med sitt skydd för axlarna, skuldrorna och bröstet och sin bortåt meterlånga strut, visar att mannen i livstiden varit modemedveten och rent av elegant skrudad och därför bör ha hört till samhällets övre skikt. I mordfall är ju dödsorsaken väsentlig. Men det har inte varit möjligt att ens komma med en rimlig gissning om hur Bockstensmannen mött sitt öde. I varje fall uppvisade kroppen vid den noggranna genomgången av alla dess delar varken märken eller skador som kunde hänföras till misshandel av något slag i samband med dödsfallet. Ett knivstick efterlämnar ju inga spår efter seklers förlopp. Ett rep som låg vid liket kan lika väl ha använts för att släpa den döde som för att strypa honom. Men dödsättet har ju inte heller så stort intresse som frågan om vilka den mördade och gärningsmannen månde ha varit. Och därmed ger vi oss nu ut på ett verkligt gungfly. När Bockstensmannen avlivades bör han ha varit 20-35 år gammal och cirka 172 cm lång. Tidpunkten för hans död har med modern dateringsteknik kunnat förläggas till förra delen av 1300-talet. Hans kropp tycks ha varit tämligen spänslig och hans muskelfästen antyder att han inte behövt anstränga sig med tungt arbete. Han tillhörde säkerligen inte den strävsamt arbetande allmogen utan den dåtida överklassen. Kan vi komma längre utan att förfalla till rena hypoteser, det vill säga gissningar? Intressant nog finns det i regionens folklore en, som man säger, historisk sägen som berättar om att det en gång gick en man omkring i bygden med uppgift att värva krigsfolk. Men bönderna tyckte inte om detta så de slog ihjäl honom och grävde ner honom i en mosse. Sen spökade det alldeles förskräckligt där och traktens alla hundar samlades tjutande kring platsen där den döde